CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Känner man sig som kvinna, så är man kvinna. Och så enkelt är det för mig.
Fru talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan?
234 ja, 94 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
Det här är klart att det är en kris, det är en förtroendekris. Det vill jag vara tydlig med.
Justitieombudsmannen JO ska granska om landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, har gjort rätt när hon anställt vänner eller bekanta till höga poster på länsstyrelsen.
Vi vill att staten ska dra i nödbromsen och införa ett etableringsstopp för vinstdrivande friskolor.
Trots försök från två partier att stoppa beslut i onsdags klubbade till sist riksdagen nya lagar om att göra det lättare att ändra juridiskt kön. Med stor majoritet dessutom. Socialdemokraterna kräver en nödbroms för att stoppa de stora skolkoncernernas expansion. Stockholms landshövding pressas allt hårdare efter sina snabba rekryteringar när hon var ny på posten. Och allmänheten har stöttat de efterlevande till pappan som sköts ihjäl i Skärholmen med 2,6 miljoner kronor. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen. När vi har haft en kallare april än på länge, samtidigt som körsbärsträden i landet lär ha ställt sig på kö för att äntligen få blomma. Så ser Sverige ut idag. Och jag har glädjen att säga hej och välkommen åter till Maria Wetterstrand.
Hej.
Hej. Henrik Jönsson.
Hej, hej.
Och Daniel Suonen.
Hej, hej.
Och de här tre är respektive vd på hållbarhetskonsultföretaget Milton, youtuber och samhällsdebattör, och Daniel också debattör och chef för Katalys. Varför är det så kallt?
Maria, du har pratat om global uppvärmning nu i 30 år. Nu får du faktiskt ta den här.
Ja,
ta en förlaget.
Varje gång som det går ner lite temperatur så säger folk att det finns inga klimatförändringar. Det här är beviset. Vi har ju haft det varmaste året hittills innan det här.
Och så, typ de senaste 9 åren är det...
Ja, varenda år är liksom varmare än de tidigare. Så vi kanske kan glädjas åt att vi får lite kyla också någon gång, även om jag inte tycker det är så skönt just nu.
Ja, det var ju inte svar på min fråga, men okej. Okay. Daniel, hur svarar du då?
Nej, men det finns säkert någon meteorologisk förklaring, något lågtryck
som
har stabiliserats över ishavet.
Jag tror
någonstans
inte det är
Kanada.
De här Dubai, Förenade Arabemiraten, som har skjutit upp salt i molnen i alla fall. Jag tror inte det är deras.
Det är en gammal sovjetisk metod. Men jag tror att det är så här att vi behöver sol. Alltså vi behöver, kylan tycker jag är en sak, men det är någonting med den här stålgrå, blyertsgrå som liksom nästan tränger, liksom tynger ner mot gatan tycker jag.
Det,
det får vi ändra på tycker jag bara.
Henrik, slut. Du är hemma i Skåne här. Har du samma kyla som vi?
Nej, jag har ju varit väldigt mycket i Stockholm de sista dagarna. Jag kan säga att vädret är mycket bättre här nere i Skåne. Här är det full vår, allting blommar och det skir grönska överallt. Inte riktigt lika förra helgen så var det 18 grader varmt faktiskt. Och nu ligger temperaturen runt 16.
Det är som en kommuniké från Nordkorea, Henrik. Körsbärsträden blommar, solen är, pappa är hemma.
Det känns helt enkelt som en helt vanlig april tycker jag bara.
Normalt.
Det är ju förstås att du direkt associerar till Nordkorea av alla ställen, Daniel.
Vi drar igång vår talade veckoanalys med det här.
Mm.
Justitieombudsmannen JO beslutade idag att granska ytterligare en rekrytering kopplad till Anna Kinberg Batra och Länsstyrelsen i Stockholm.
Och som Anna Kinberg Batra själv har sagt så är det här en förtroendekris och det måste man reda ut.
Först ska jag säga att jag tar till mig den kritik som har kommit. Det här är klart att det är en kris, det är en förtroendekris, det vill jag vara tydlig med. Jag tycker det är bra att JO granskar, därför att jag har velat göra rätt hela tiden. Men jag vill också vara tydlig med att det skulle vara förskräckligt om det var så att jag drog in ett kompisgäng hur som helst. Det är det inte frågan om här, det finns ett antal missuppfattningar här.
Från SVT Aktuellt i veckan. Hon är ju tidigare partiledare för Moderaterna, Anna Kinberg Batra, och har varit landshövding i Stockholm i lite drygt ett år. Efterträdde då socialdemokraten Sven-Erik Österberg, och hon ville bli en aktiv, drivande landshövding har hon sagt. Då. Därför gick det undan förra våren, och nu har JO startat utredningar om Kinberg Batras rekryteringar. Med det som vi kan känna oss någorlunda säkra på och vad som har hänt, Maria, vad är det mest intressanta det här?
Jag tror att man måste sortera lite i de här olika anklagelserna. Det är ju, skulle gissa att den här rekryteringen som är mer en riktig anställning där hon har anställt en vän och som inte utlystes kanske på ett korrekt sätt som det verkar i alla fall, den tror jag att man kan kritisera rätt så hårt i det här fallet. Medan många av de andra sakerna, det är sånt där som media följer upp med, för att har det väl blivit ett litet drev mot en person, då tycker man det är jättekul med varenda liten grej som man hittar som möjligen skulle kunna klagas på. Jag tror inte att hon kommer åka dit på de andra grejerna faktiskt, utan det är möjligen den där rekryteringen som annonserades med en liksom informationsmaterial i receptionen på Länsstyrelsen som det kan finnas fog att kritisera, tror jag, men vi får väl se när granskningen är klar.
Henrik, vad tycker du om det här? Är det allvarligt?
Om jag ska vara ärlig, framförallt så är det ju en beklaglig affär. Alltså så tillvida att den här typen av händelser, det är ju klantigt. Det är ju klantigt med tanke på hur mycket erfarenhet som Anna Kinberg Batra har. Jag känner henne lite grann, hon är en utmärkt person, men har också levt hela sitt liv i politiken. Alltså, jag kan inte hantera mina verksamheter på ett så slarvigt sätt så att sådana här uppenbara grejer kan sätta käppar i hjulet. Så att, jag kan inte begripa hur hela hennes stab, hon är ju inte ensam, det är ju folk på alla nivåer runt om som ska se till att sådana här grejer funkar. Sedan så, en grej till som jag vill lägga in i det här, det är ju också att som frihetligt orienterad individ, så jag är ju inte lojal med någon, det ena eller det andra partiet. Det man kan konstatera är att den här typen av grejer skadar förtroendet för hela demokratin. Därför att folk som bara hör det här då säger att ja, det blir konstiga boliner, man plockar in kompisar, det är oegentligheter. Så att den stora förloraren, det är ju liksom tilltron till hela det demokratiska systemet egentligen.
Daniel, handlar det här om att vara noggrann med formaliteter eller är det mer än så?
Jag tycker att det vill lägga till att jag tycker att min bild av Anna Kinberg Batra är att hon är en oerhört bra person. Jag håller inte alltid med henne, jag är socialdemokrat och hon är moderat. Men jag tror att min bild var att hon passade väldigt bra i det här jobbet som landshövding.
Så att hennes driv och
ja, drivet att liksom, äntligen kommer hon till sin rätt. Liksom. Och jag tycker att det finns, jag är liksom med på Maria, jag tycker det här slarv eller vilket ord nu Henrik använder, jag tycker det är lite felaktigt, för att en sak hade varit nästan om hon bara hade ansett sin kompis då, Anna Borgs, som säkert är en kompetent person på många sätt. Men hon är liksom väldigt nära vän, hon är, Anna Kinberg Batra är gudmor till hennes barn och Borgs man är biträdande partisekreterare för Moderaterna, så att det är ganska mycket liksom. Hon är säkert kompetent, jag har ingen aning om det, men det finns ju liksom försvårande omständigheter som skulle göra att man kanske skulle vara ännu mer försiktig. Och då tycker jag att den här lappen slash annonsen som blir uppsatt som en lapp på ett ställe, den tycker jag är försvårande. Den är liksom utstuderad. Den är liksom utstuderad, man kan nästan höra dialogen, men vi måste lysa den här tjänsten som planeringsdirektör eller chef med 90 000 i månaden. Den måste faktiskt lysas. Okej, sätt upp en lapp i receptionen. Det räcker. Och då tycker jag att det är nästan värre än om det bara hade varit, det gick snabbt, det gick på mejl, hon anställde henne. Det utstuderar det här, tycker jag, som är för att liksom, det ska vara korrekt. Det kanske är korrekt enligt någon minimal ambition.
Ja, HR-direktören var ju inblandad i det här, vad jag förstår.
Ja, men det verkar väl ändå som att chefen bestämmer. Om man är chef på en verksamhet, man vet ju att vill man ha någon anställd så får man ju det. I det här fallet är det en myndighet. Det är andra krav än politisk
organisation. När ett jobb blir ledigt på en arbetsplats som man själv är på eller så är det kanske inte ovanligt att någon på den arbetsplatsen kontaktar en eller flera personer som de känner och tipsar om jobbet. Kanske till och med uppmanar, sök det här passar dig jättebra. Är det någonting som är i sig oförskämt?
Alltså,
ofta vet man ju faktiskt vem man önskar ska få ett jobb när man formulerar det.
Men jag tror att
Staffan, alltså det finns en grej här och det är väldigt viktigt när det gäller den här typen av liksom organisationer som finansieras med allmänna medel, med skattemedel. Och det handlar om att det är principen om att här ska man bara ha objektiv opartiskhet. Alltså man måste vara ställd utom allt tvivel, att man sköter saker och ting enligt liksom protokoll som man har kommit överens om. Just för att förtroendet för liksom politiska ämbeten ska kunna existera. Så att det handlar inte, det begriper väl vem som helst att man gärna vill jobba med folk man känner och att man vill tipsa folk att de ska komma in. Men vi diskuterar ju inte liksom hur förtjänstfulla de här individerna är eller vad liksom uppsåtet har varit, utan fokuset här, det handlar ju om principen om objektiv opartiskhet.
Jag tycker att det där är en ganska svår fråga faktiskt, därför att jag tror att det förekommer på väldigt många ställen också ganska fejkade utlysningar. Alltså man ska formellt utlysa en tjänst och så gör man det. Och så sitter en massa människor och gör seriösa ansökningar till det här jobbet. Men egentligen så har de redan bestämt sig för vad de ska ha för en person. Och då, det kan gälla både liksom doktorandtjänster på universitet eller det kan gälla höga tjänster på ett företag eller det kan vara vad som helst egentligen där man har liksom krav på att man ska utlysa de här tjänsterna och sen så blir det liksom ändå någon som är teater, bestämd redan i förväg. Det blir liksom någon slags anställningsteater. Och det är ju inte heller riktigt schysst, så att jag tycker att det här kan väl väcka en intressant diskussion. I vilken utsträckning ska man som landshövding, som är chef på den här myndigheten, kunna ha frihet i vilka man rekryterar? En planeringsdirektör, det är inte super liksom det är inte som att vara läkare. Det är inte så att det finns en examen som man har och då kan man vara kompetent för jobbet eller så är man inte. Utan det är ju en tjänst som kräver massa olika kompetenser som ska pusslas ihop. Och i princip så kommer det ju i slutändan vara så att den som sitter på makten på den där anställningen kommer ändå att vara ganska subjektiv i vem av de här som de tar. Och när man utformar annonsen och vad man kräver.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, stod det på den här annonsen.
Och så är det ju, för som, att det som är
inte
ju viktigt.
Som inte är en post-it-lapp kan jag berätta, precis. Utan jag har den utskriven här.
Men alltså det är ju viktigt med de personliga egenskaperna och att man kan jobba ihop med den som är chef.
Men det är ju så här, hur ska Anna Kinberg Batra och hennes ledningsgrupp som gjorde den här rekryteringen överhuvudtaget på ett seriöst sätt kunna säga att det här var den bästa sökanden, det här var den bästa personen, det vet ju inte de. Det var den bästa i hennes telefonbok. Det här var den bästa på hennes barns studentexamen. Det här var den bästa kamraten på Stureakademin 1994. Alltså det här är ju definitionen av vänskapskorrektion. Jag har snackat med några som är liksom i bostadsbyggnadsbranschen sista veckan här. I helt andra frågor. Och de har liksom uttryckt att det här är jäkligt synd. Hon kommer kanske få avgå. Var liksom deras analys. Alltså, som vanliga medborgare. Det var ingen kvalificerad analys i övrigt. Men liksom, det här, synd om hon skulle behöva avgå. Vilket jag tror att hon kommer vara tvungen att göra faktiskt.
Jag tror det.
Och då kan ju om Erik Slottner då ansvarig statsråd är liksom lite för feg för att ta det här självklara beslutet med henne drakt, så kan han ju sätta upp en lapp, tycker jag, på anslagstavlan i receptionen och säga att de lyser tjänsten som landshövding och hoppas att hon har kompetens nog att se den. Men det jag skulle komma till var att det helt enkelt är så att Länsstyrelsen i Stockholm har varit väldigt njugga och stoppat väldigt mycket bostadsprojekt, väldigt mycket byggande. Och de här personerna jag pratar med, de var liksom måna om att här skulle liksom det bli bostadsbyggande. Alltså hon skulle jobba med detta och med de här säkerhetsfrågorna, försvarsfrågorna, liksom den statliga liksom kompetensen här. Och att det här stoppar det arbete som hon är inne i. Och
så du har en viss förståelse för att hon kände att här måste man forcera för att det är liksom saker som inte har gjorts, som borde ha gjorts?
Ja, men den där annonsen kunde ju varit insatt i en tidning då, en vecka, och så hade man fått några ansökningar.
Spelar någon roll för uppståndelsen här, som jag nu medverkar till, att det är en tidigare moderatledare som det handlar om?
Jag tror att en sak som spelar roll är att man har haft nedskärningar på länsstyrelserna och att man har haft anställningsstopp, eller man har haft i alla fall ett så pass anställningsstopp att man har sagt att man måste godkänna specifikt alla rekryteringar och så här som görs. Och det är klart att ska man ha en kursbok i hur gör man sin personal förbannad, så har hon ju följt den ganska väl här genom att då anställa personer som står henne själv nära, ta in externa konsulter med relativt höga arvoden, inte någon konstiga arvoden, men ändå liksom
inte. Hon går inte med arvoden på att de andra två personerna skulle stå henne nära.
Nej, men någon som hon är bekant med, som hon har tagit in. Jag tror att även bara ta in en konsult, och även om den här tjänsten hade varit utlyst och hon hade anställt sin kompis, så hade det fortfarande kunnat varit öppet för kritik. Och sen då middagar, det har man som landshövding, då har man ju middagar, det är ju liksom en del i ens jobb att man ska knytas an till samhället runt omkring och blanda folk och låta
man ska vara lite festfixare egentligen.
Ja, som precis, låta dem träffa varandra och ha samtal och så. Det är klart, men har man då gjort nedskärningar, stramat åt och se till att den andra personalen inte kanske känner att de kan göra sitt jobb som de ska, då är det öppet för kritik.
Och de kanske själva ville ha det här jobbet.
Det kan mycket väl vara så att det kan ha funnits någon som var kompetent för jobbet, som redan jobbade på länsstyrelsen.
Eller som känner sig förbigången.
Ja.
Ni kanske hörde att statsminister Ulf Kristersson fick frågor om det här när han var på EU-toppmöte igår. Och han sa att det är bra att det nu sker utredningar, det som har hänt. Och han instämde i det som hon själv har sagt, att det är en förtroendekris. Han är alltså den som fick efterträda henne som moderatledare. Sa han det som han borde säga som statsminister när hon nu är en förtroendekris? Henrik, vad säger du om hans kommentar?
Nej, men det är klart att Kristersson levererar precis på det sättet. Vad ska han göra? Han är ju kompis med henne också. Liksom, men igen, det här handlar ju om upprätthållandet av ämbetets förtroende. Och i det här fallet som statsminister är det ju förstås ändå viktigare att helt enkelt inskärpa att här håller vi oss till processer. Har fel begått så ska det utredas, och sen så ska vi ta reda på liksom hur det gick till, och sen så ska det korrigeras. Det är väl alldeles utmärkt att han gör på det sättet. Men vad jag skulle vilja lägga till, liksom, det är jämfört att gå tillbaka till situationen, det uppdagas liksom så här person efter person, nu är det tre stycken och liksom det här har bara vuxit. Jag tycker fortfarande att det är ett märkligt processfel att det här har liksom slunkit igenom när det är så många lager av människor. Jag tittar bara på hur mina egna bolag funkar. Det är ju frustrerande att jobba ofta i de här processerna, det tycker ju jag också. Men det är folk som bromsar mig när jag vill göra saker. Kan vi göra så eller så? Nej, man kan inte, liksom, du kan inte överföra pengar på det här sättet. Du kan inte gå in och investera. Så det är folk som hjälper mig med det. Revisorer och bokhållare och jurister. Det har man när man har en organisation. Jag förstår mig inte på de här toppolitikerna som liksom, Mona Sahlin och i det här fallet Anna Kinberg Batra. Hur de här tabbarna liksom slinker igenom.
Alltså jag tänker att en chef med sån politisk tyngd, sån närhet till regeringen, som ju hon och många andra landshövdingar har eftersom de är ofta tidigare politiker på högsta nivå, det är ju att en sån person har ju väldigt mycket makt, och hon har säkert haft väldigt, och ska väl ha möjligheter att välja vilken hon vill jobba med. Men då måste processen innan där, framförallt om det då, den här personen råkar vara en av mina bästa vänner eller väldigt nära, då måste man kanske vara ännu mer mån om att den här lilla processen hade kanske varit bättre då, att ha en halvfejkad så att säga, men korrekt med 100 sökande, och så hade hon så att säga tagit in 4 på intervju, och så hade hon hittat att den här Anna Borgs kanske var bäst. Ja, då hade det tagit 2 veckor.
Det hade antagligen känts bättre för Anna också.
Det hade känts
Anna
bättre för
Borgs alltså.
Ja, Anna Borgs. Alltså, men jag tänker så här, det blir lite, jag drar min så att säga, min koppling drar till Juholt historien och den var ju delvis annorlunda, men det var en ledare som kommer in och får sitt kansli emot sig. Det är det jag skriver i min bok om honom. Och att det händer någonting när en ledare inte har sitt kansli med sig. Och då, nu hittar de så här, ja, hon kanske inte har fällt ner toaringen på toaletten och hon har varit otrevlig mot någon och det är anonyma källor och det, ja, men det är väldigt, alltså, många av de här sakerna är ju skitsaker. Ja.
Alltså snälla, ni som lyssnar, tro inte på allt ni läser i tidningen. Nej. Tro inte att det är den enda sanningen i alla fall.
Småaktiga anonyma källor som vill liksom, små människor som hugger i ryggen liksom anonymt. Jag bara hatar sånt liksom.
Ja, men jag kan känna lite grann det här att Kristersson ändå, han ger ju på något sätt ändå inte henne omedelbart sparken, det vill säga han stödjer att processen rullar på, men han stöttar henne, känns det ändå som lite grann när han säger så här. Och jag måste säga att jag tycker att det är befriande. Jag är så himla trött på det här med att så fort någon blir uthängd i media för någon liten grej eller stor grej, så finns det liksom ingen förlåtelse, utan då ska man bara avpolitera dem direkt omedelbart och sen så pratar man liksom inte ens med dem mera. Jag tycker inte riktigt att det är ett sånt samhälle vi ska ha. Jag tycker att människor ska kunna få andra chanser även om de har gjort fel ibland. Och det gäller inte bara gamla moderatledare dock, utan det gäller även andra.
Ja, du, Maria, förlåt, jag måste bara kommentera på det. Där är du inne på någonting som jag tror faktiskt är både viktigt och bra, som är en ändå större makrofråga än det här specifika fallet. Vi vill inte ha en maktordning där alla går runt och är livrädda och upplever att de lever under ett damoklessvärd precis hela tiden. Och här kan jag väl rita kritik mot borgerligheten som är mycket räddare och kickar ut människor som arbetar inom Moderaterna till exempel mycket, mycket lättare. Där är ju Socialdemokraterna betydligt skickligare på att stå upp för sina egna och försvara dem med näbbar och klor. Här ska
det är vår ideologiska socialistiska kärlek till människan som gör att de får sitta kvar. Det finns alltid ett landshövdingepost till någon som har fallerat.
Det är dags för nästa ämne som är ett kort ämne. Ja, vi gillar att det är många som vill lyssna på veckopanelen. Många har det som en lördagsrutin för just vårt sätt att knyta ihop en veckas nyheter och skeenden är väl inte så många som gör, på svenska i alla fall. Men det här är den icke-prenumererade versionen och det är självklart att man inte kan få hela härligheten om man inte har tagit chansen att prenumerera på Kvartal Total. Så det du inte får höra nu är vad Henrik Jönsson, Daniel Suhonen och Maria Wetterstrand har att säga om insamlingen av pengar till de efterlevande till den mördade pappan i Skärholmen. Den som Hanif Bali och Mustafa Panshiri tog initiativ till och som på en vecka inbringade 2,6 miljoner kronor. Vad är det här ett uttryck för och vad kan de här pengarna betyda för en familj vars liv har slagit sönder? Vad panelisterna har att säga om det här, det är för dem som prenumererar på Kvartal Total.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Då går vi in på veckans första huvudämne.
Fru talman, vi åker tunnelbana i Tokyo. Är jag då i Japan?
Jag tycker det är motbjudande det sätt som argumenteras precis.
Vad är det då att vara en kvinna när man vill förenkla och att man ska kunna identifiera sig hur man vill? Tack.
Herr talman, jag tänker att hur man är kvinna är hur man känner sig. Känner man sig som kvinna så är man kvinna. Och så enkelt är det för mig.
Det är enligt mig en postmodern relativistisk syn på samhället som jag absolut inte delar. Och som jag med all min kraft motverkar på alla sätt jag kan.
Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservationen.
Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 234 ja, 94 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
Ja, det här var i onsdags som talmannen kunde konstatera att förslaget om att göra det enklare att byta juridiskt kön har gått igenom. För det hörde en liten ordväxling. Det var en 6 timmar lång debatt och på slutet var det socialdemokraten Jasmine Bladelius som ansåg att om någon känner sig som kvinna så är den personen kvinna. Sverigedemokraten Alexander Kristiansson ville bekämpa detta med hull och hår. Och för det hörde ni moderaten Johan Hultberg och socialdemokraten Leonid Jurkowski. Vad är panelens tagning på detta? Maria, du kan börja.
Tack. Jag har så många åsikter om det här så jag vet inte var jag ska börja. Men om vi börjar i liksom makrot. Hur sjutton kan det här få så fruktansvärt mycket mediauppmärksamhet? Det handlar om liksom 0,05 eller någonting sånt procent av befolkningen som kanske möjligen skulle kunna tänka sig att ta sig igenom hela den byråkratin som det innebär att byta juridiskt kön för att kunna må lite bättre i sin egen identitet. Det har ju fått mer uppmärksamhet än hela jädra NATO-debatten. Alltså jag blir ju helt vansinnig på hur man kan lägga så mycket energi och tid på att försöka stoppa en sån liten, liten sak. Det handlar alltså om att juridiskt byta kön. Det handlar inte ens om att genomgå en liksom, könskorrigering med en operation eller någonting sånt. Utan det handlar om att man skulle byta sitt personnummer så att det inte på pappret då ser ut som att man tillhör det kön som man inte känner sig som. Hur kan det vara så fruktansvärt upprörande?
Vi frågar Daniel Suhonen om råd.
Nej, men jag håller med Maria. Det här är en otroligt liten grupp som väcker otroligt mycket, tycker jag, ganska genomtänkt illvilja. Alltså det här är en del av ett kulturkrig som rullar in över Sverige. Det är liksom en höger, extremhöger, som vill prata om det här väldigt, väldigt mycket. Få miljoner människor att bry sig om några enstaka individer som i det här fallet då gör en administrativ förändring som de tycker stämmer. Sen tycker jag själva kärnfrågan här, den, alltså själva frågan om liksom, hela den här transdebatten, hela detta liksom, behovet som väldigt många känner då, att man är missnöjd med sin kropp, missnöjd med sitt, liksom, det kön man är född i, det tycker jag är en väldigt stor och svår debatt. Och där finns ju en inslag av liksom, att det finns en backlash, det är väldigt många tjejer som vill bli killar, varför är det så? Alltså, det är en väldigt stor debatt som jag tycker är väldigt svår. I det här fallet tycker jag är väldigt enkelt. Vi kan väl prova detta. Skulle det visa sig att, att det blir väldigt stora negativa konsekvenser som den här högersidan säger i den här debatten, förutom då deras ganska vidriga påhopp och uttalanden som framkom i debatten, så får man väl justera det här så att säga. Det är som sagt väldigt få människor och det finns liksom en internationell vilja från höger att prata om det här väldigt, väldigt mycket för att slippa prata om annat.
Det verkar som om både du, Daniel, och du, Maria, är helhjärtat för beslutet i onsdags. Henrik, jag anar att du inte gör det.
Alltså, för att parafrasera Kjell-Olof Feldt så skulle jag säga könslagen är ett jävla skit, men nu har de ändå baxat den ända hit. Alltså, inom högern så är det nästan ingen som vill ha den här lagen. Jag menar, inom Moderaterna så råder det nästan upprorsstämning för att det är ingen som vill ha den där, utan det här är ju någonting som ändå har baxats igenom. Och jag kan väl hålla med så tillvida att det är klart att människor, den här lilla gruppen, bör kanske ses om och deras rättigheter värnas. Det är en utsatt grupp, jag är helt införstådd och jag är med i det. Men däremot så är det mycket fler människor som riskerar att drabbas av att man gör det lättare att ändra sitt juridiska kön. Och det har ju framförts helt rimliga argument från biologiska kvinnor då, som kanske kommer att behöva liksom vara i omklädningsrum och liknande med då juridiska kvinnor. Och det finns en massa olika gränsdragningskonflikter runt det här, på vilket sätt man ska se på till exempel inkludering i idrott,
där vi har olika könsklasser helt enkelt för att de fysiska förutsättningarna är olika. Ja, och då dryftar man, ja men då får vi gå fram och så får vi täppa till eventuella problem där sen. Så att det riskerar ju att öppna upp en hel snårskog av kompensatoriska regleringar för att liksom jämka de här grejerna. Så att den här frågan är inte alls enkel på något sätt. Sen så framför folk gärna att ja, men nu harmoniserar vi det svenska regelverket med de övriga nordiska länderna. Sverige är sist och vi är så primitiva och omoderna. Ja, men det är samtidigt så här att i de övriga nordiska länderna så ökar kritiken mot att man har infört den här ganska radikala lagstiftningen. Därför att, och detta är den bärande grejen, därför att det just nu finns en väldigt stor trend bland unga flickor som mår dåligt, att kanalisera sitt dåliga mående in i den här frågan då som handlar om könsidentitet just nu. För att alltså det, jag tror det är 2300% som det har gått upp. Och att genom att öppna den här dörren och göra det lättare för väldigt, väldigt unga människor att göra de här ingreppen, så riskerar det att få fler av dem att börja gå ner den här vägen och kanske då liksom komma att utsättas även för mastektomier och könskorrigerande kirurgi när de i själva verket kanske hade mått bättre efter ett par år och då känt sig trygga i sitt eget kön. Jag menar, man manar till en viss försiktighet.
Många av de där sakerna som du tar upp, det är ju snarare tvärtom faktiskt. Alltså den här sista saken som du nämner, att man skulle då, ifall man får byta juridiskt kön, att det skulle vara liksom en väg in, att då kommer man också göra ett kirurgiskt ingrepp som man sen kommer att ångra. Det finns ju mycket som tyder på snarare att det är tvärtom. Att om man får den möjligheten att ändra sitt kön juridiskt, det är ju mycket lättare att gå tillbaka på än om man skulle göra liksom ett kirurgiskt ingrepp. Och att det visar sig att det är ganska många som nöjer sig med det och inte går vidare sen. Just för att de då får en möjlighet att kunna juridiskt få vara det kön som de känner sig som. Och det minskar kanske snarare risken att man sen gör ett ogenomtänkt eller ett beslut som man ångrar. Sen är det ju så att det är inte så att vi går de andra nordiska ländernas väg. Utan den lagändring som vi gjorde är ju inte alls lika långtgående som de andra nordiska länderna. Vi kommer fortfarande att behöva ha en prövningsprocess. Medan i andra nordiska länder så kan man själv anmäla om man vill byta sitt juridiska.
Hade du föredragit den ännu?
Jag tror mycket väl att man hade kunnat göra det som andra nordiska länderna. Det hade inte ställt till några problem. Jag tycker också jag känner igen den här debatten. Men för en 10-15 år sedan så hade vi debatten om ordet hen. Kommer ni ihåg det? Och då var det ju också, det var jättemånga debattörer som hävdade att om man införlivade det där i det svenska språket så skulle det plötsligt leda till att folk inte visste vilket kön de hade och det skulle sen kunna då gå ut för på en massa olika sätt. Att man inte visste det. Och jag har ju bott i ett land där man har ordet hen och inte har han och hon. Och jag lovar att folk i Finland vet vilket kön de har då.
Daniel, det lät på dig som att det var en ensidigt högerlinje detta om man var kraftig motståndare till lagen. Men Socialdemokratiska kvinnoförbundet till exempel, Annika Strandhäll, är ju nu mera helt emot. Sveriges kvinnoorganisationer är helt emot. Är det korrekt att beskriva det här som att det är bara en högeropinion som
talar? Nej, vi har ju, nej, absolut inte. Inte själva åsikten kring så att säga, till exempel om det ska vara 16 eller 18 års gräns och så vidare. Och det är klart att det finns väldigt många aspekter av detta.
Jag uppfattar Magdalena att det inte är det som är grejen egentligen, utan detta med självidentifikationen. Jag hade Klara Berglund här för något halvår sedan som generalsekreterare i Sveriges kvinnoorganisationer. Och det tycker man i och för sig kanske att minderåriga bör inte få sådana här ansvar. Men framförallt att var och en själv får bestämma. Om jag säger att jag är kvinna, då måste alla respektera det. Är det inte det som är den känsliga saken?
Ja, men det finns ju saker i det här som är väldigt komplexa, som handlar om hur samhället ser ut. Och det här som Henrik är inne på var exakt det jag menade, det här att en hel del unga tjejer mår dåligt oftare än unga killar. Och då lockar det på goda eller mindre goda grunder att göra detta. Jag vill säga att jag har den största respekt för att de människor som efter moget övervägande kommer fram till att jag måste byta, jag är fel så att säga, jag måste byta identitet, jag måste kanske göra de här också svåra och jobbiga operationerna. Då ska man liksom få göra det. Jag tycker liksom det finns liksom inget, jag har noll intresse, känner mig inte hotad, rubba inte mig någonstans, lev ert liv. Det jag kan vara orolig för som medmänniska är att jag är ju bög liksom. Jag tror alla är lite, när man är 13, 14, 15, 17, 20, man är lite konstig, man har lite kriser, det är svårt, hur fan, hur är jag, hur ska jag leva, är jag bög, är jag flata, är jag liksom, att det finns liksom kring det här sexuella och identiteten, den är ju liksom i uppror när man är precis som där tonåren och liksom kanske lite senare. Och då tycker jag att man ska ha respekt för att man får definiera sig som man vill kanske på ett plan och kalla sig vad man vill. Jag har väldigt många goda vänner vars barn har bytt namn och så vidare. Det är liksom, man blir lite konfunderad det första, andra gången, man kanske säger fel någon gång, men det är liksom, det är bara att ta det som det är liksom, och man måste respektera det. Men jag har väldigt respekt för att de här stora ingreppen där man liksom, ja, helt enkelt gör om sig i kroppen på allvarliga sätt, som ju får väldigt stora konsekvenser, även om det,
och en del har ångrat sig.
Och en del ångrar sig. Det tycker jag, där tycker jag man ska vara lite återhållsam när man får göra det i sitt
liv. Det är man ju.
Och det är man också.
Det är ju jättelånga processer.
Ja, de är väldigt långa.
Som involverar en massa experter.
Absolut. Jag har inte sagt det någonstans att det är för lättvindigt, utan jag menar bara att där kan jag tycka att om du är 16 år och tycker att jag har snopp men jag tycker att jag är en tjej, det är liksom, då är det någonting man måste få göra. Men innan man då gör alla dessa tuffa, stora, för livet avgörande insatsingrepp, där måste finnas vissa bromsar, tycker jag. För ens egen skull, för att skydda den här personen.
Det finns ju också en risk i att tvinga människor kvar i en kön, i ett liksom juridiskt och biologiskt kön som de inte känner sig hemma i. Det vet vi ju, att det finns också jättestora mentala hälsorisker.
Henrik.
Ja, det kom ju en... eller jag ska säga så här. De undersökningar som jag har läst, de ger en lite annan bild än vad du säger, Maria. Det finns säkert saker som visar på båda hållen. Men det jag har tagit del av är, för det första då, det finns mycket som tyder på att förekomsten av sociala medier agerar som en slags amplifikator av vissa typer av beteenden hos unga människor. Och begreppet som ibland används är social smitta. Social smitta, det betyder i princip att om jag börjar röka, så innebär det att då ökar också risken att Maria Wetterstrand och Daniel Suhonen kan också börja röka, för att smittan liksom sprids, man inspirerar varandra på något sätt. Och i de här ungdomsgrupperna så har det funnits återkommande cykliska trender för, som i synnerhet verkar drabba tjejer som är unga. Det var, under en period så var det väldigt många som blev anorektiker. Det finns alltid anorektiker, men då kom det en bubbla. Det blev väldigt, väldigt många som plötsligt fick ätstörningar. Sedan, något decennium senare, så var det här med självskadebeteende. Där det var unga tjejer som började skära sig i armarna och göra hemska saker. Och nu verkar det som att den här platsen för tillfället då har tagits av liksom könsdysfori, som är en riktig sak som drabbar vissa människor.
Ökar risken för detta med den här lagförändringen? Är det du säger eller menar?
Det är inte jag som säger det, men det finns två journalister som skrev en bok som heter Ånger, som just har tagit upp en massa fall, så de har tittat både i Sverige och internationellt på människor då som har angett sig ha könsdysfori. Och då, där gör man ett samband som är att den som ändrar sitt juridiska kön har mycket högre sannolikhet att vid 18 års ålder sedan påbörja hormonbehandlingar. Och den som väl har börjat på en hormonbehandling, där är det 80% liksom. Där går nästan alla vidare in i den här nya identiteten. Och samtidigt så är det då också klart att de ungar som går igenom puberteten kommer i allmänhet till rätta med sin egen könsidentitet om de inte ändrar den när puberteten är klar. Oftast är det då att man inser att man är homosexuell eller någonting annat, men inte att man behöver byta, liksom göra kirurgiska ingrepp. Så vad jag försöker säga på ett långt sätt här är bara mana till lite återhållsamhet, för att de här unga människorna, det finns ingenting som tyder heller, det finns en undersökning som gjordes i Finland på det, det finns inte heller någonting som tyder på att självmordsbenägenheten sjunker i den här gruppen efter att de har bytt kön heller. För det är ofta det man pratar om, att de mår dåligt och det här ska göra det bättre. De har ofta, de blir multisjuka och har många olika psykiatriska diagnoser.
Maria,
parallellt.
Vad säger du om det här?
Jag säger att det finns mycket som tyder på, när man har tittat i de andra nordiska länderna. Till exempel så kan man ju se i de andra nordiska länderna. Man har inte haft något jättestort problem med att folk har gått igenom hela den byråkratiska processen med att byta juridiskt kön för att kunna komma in i de andras omklädningsrum. Jag har i alla fall aldrig hört talas om det. Det känns ju mer sannolikt att i så fall någon skulle klä ut sig till kvinna och gå in i kvinnornas omklädningsrum än att genomgå hela den byråkratiska processen och byta juridiskt kön. Och när det gäller unga människor som mår dåligt, visst är det precis så som Henrik säger, att det kan vara så att förklaringar till varför man mår dåligt, det kan finnas vissa trender i vilka förklaringar man hittar till att man mår dåligt. Men om man då har möjligheten, när man hittat förklaringen, att det skulle handla om att man känner sig fel i sin kropp och att man inte vill, att man inte känner sig hemma i det kön som man har fötts i. Om man då har den möjligheten att göra ett juridiskt könsbyte istället för att man ska sätta igång hela den här processen med hormoner. Så, och som dessutom då i det här fallet också måste prövas och godkännas och så vidare av experter. Att man då har den möjligheten. Det är oerhört många som vittnar om att det här hjälper dem att inte bara må bättre utan också förstå huruvida det var just det som var felet eller inte. Så att jag tror att här behöver man inte vara så orolig för just den biten utan snarare tvärtom.
Och det ska inte bara vara möjligt att enklare byta juridiskt kön, tycker du, utan man ska kunna byta tillbaka igen och flera gånger.
Ja, det är klart att man måste kunna få byta tillbaka igen om man kommer fram till att det inte var det som var problemet. Men vi har byggt upp ett system, det här handlar om personnummer. Alltså vi har byggt upp ett system med personnummer där vi har bestämt att man ska kunna på personnumret se vilket kön någon har. Ja, det gjorde vi för att vi tycker att det är bra att man kan ha lite könsuppdelad statistik och ja, men överhuvudtaget att man ska kunna läsa in det här i systemet på ett lättare sätt. Ja, och nu skulle då några personer, färre än liksom promille antal personer, skulle då ändra sina personnummer så att det då inte markerades att de var det kön de föddes med utan ett annat kön. Vad är det stora problemet i det här? Jag har oerhört svårt att förstå hur det skulle påverka oss. Henrik nämner sport också. Man har genomgått en massa processer inom sport för att reda ut huruvida den här sydafrikanska löperskan får springa eller inte med de hormonnivåer som hon normalt har i sin kropp. Man har satt upp regelverk för det. När man får och när man inte får delta i sport på elitnivå.
Att det har blivit en sån här diskussion liksom, har väl rätt mycket att göra med för det första att det är en splittring i de partier som ligger bakom regeringen. Men också att det lär finnas starka motståndsopinioner inom de stora partierna, framförallt Moderaterna men även Socialdemokraterna. Tyder inte att det blir en sån här debatt veckorna före ett beslut här på att det är någonting som brister i den partidemokratin, i förankringsprocesserna, hur de som är politiska partier förbereder sådana här saker. Så säger de så här, vi har, den är 50 år gammal, det är 10 år sedan vi började med den här processen, men det verkar ju inte vara färdigsnackat, Daniel.
Nej, och här kan man ju tycka att man brukar prata om att man har samvetsfrågor i riksdagen där också ledamöter faktiskt får rösta enligt sitt hjärta.
Och det tycker jag man borde ha allt.
Det borde man
införa det.
Man borde faktiskt rösta alltid. Jag var nyligen i USA och träffade politiker där och deras staber och sådär i Washington. Och det finns något oerhört vitalt i de här personerna som faktiskt är personvalda. Som
du kan ofta åka till Finland och kolla.
Ja, jag har varit, liksom, men i USA då, alltså att det finns människor som faktiskt vill någonting. Ibland lite grann konträrt mot sitt eget parti. Jag kände så här, i en sån här kultur skulle jag kunna vara politiker. Alltså i Amerika, i USA är ju perverst på många sätt. Det är vidrigt med pengarnas makt.
Är inte du nästan politiker?
Men alltså ska man, nästan politiker. Varför ska man ha 349 riksdagsledamöter som alla sen röstar bara precis som i sin partigrupp, trots att deras väljare är jättespridda?
Anne Paulssons bok Knapptryckarkompaniet är ju helt
men otroligt. Men att läsa i tidningarna hur anonyma riksdagsledamöter alltså har en åsikt som tycker att de är hemskt, det de sen kommer rösta igenom, det skapar väl en del problem?
Alltså det tycker jag är ett jättestort problem. Jag tycker verkligen att riksdagsledamöterna borde ha röstat utifrån sin egen åsikt, även om jag tycker att det var bra beslut som gick igenom.
Jag tycker att de åtminstone borde kunna få tillstånd att sätta upp en liten lapp i entrén på länsstyrelsen med sin personliga åsikt. Alltså, Anna Kinberg Batra före den här till partiledning.
Alltså, att de agerar på det här sättet, det vill säga att alla låter liksom lyder partipiskan, i min mening så befäster det bilden av att vi har liksom en opportunistisk politisk elit av fegisar då, som helt enkelt, jag kan inte stå liksom gå emot partiet, jag tycker egentligen att det här är helt fel, det tycker en majoritet inom M. inte ett knäpp, inte ett knyst. Ja, det var kanske någon en enda person som gick emot
allihop. Ellen Juntti som flesta har finländsk bakgrund.
Ja, men jag
har pratat med så många av de här liksom som privat sagt, ja det är helt knäppt, vi fattar inte varför vi har det här, det har inte i vårt parti att göra, det är ingen som gillar det, alla är jättemissnöjda. Och det här liksom hör man ju bland vanligt folk också som inte alls fattar, vad är den här konstiga grejen med att, liksom, att vi ska driva igenom en sån här woke, märklig lag, vi förstår oss inte på den, varför vi som är höger helt plötsligt varför ska vi dö på den här knäppa kullen? Det bidrar till att faktiskt skapa politikerförakt, vill jag mena.
Jag tycker
det hade varit önskvärt att nyansera det, liksom, att några i alla fall hade gått igenom ändå, men om några hade röstat emot den, det hade sett lite fräschare ut.
Den hade varit starkare om de hade röstat enligt hjärtat.
Ja, jag tycker också det. Och det
om en tredjedel hade röstat emot, eller 48% hade röstat emot, och det hade varit liksom över hela skalan. Det hade varit starkare om det hade varit liksom att moderater och kanske det finns någon sverigedemokrat som tycker att det här ska gå igenom också. Alltså att det varit fri röstning.
Det hade varit anständigt. Det är oroväckande också för den här frågans fortsättning. Mm. Därför att om människor känner att det här är någonting som har liksom tvingats igenom uppifrån, att det inte har funnits ett stöd för, då har vi ju sett i andra frågor också, då kan det ju bli en backlash. Och det är ju inte heller bra i de här frågorna. Så att på det sättet hade det ju varit sundare att i en sån här fråga låta debatten internt i partierna får finnas, att folk är öppna med sina åsikter och man röstar som man verkligen tycker.
Jag tycker att vi ska samlas återigen här samma kvartett om 4 år eller 10 år och så ska vi diskutera hur det gick.
Mm.
För att jag tycker det är väldigt ofta väldigt högt tonläge. Jag tycker det här samtalet vi hade här var väldigt fint. Vi tyckte lite olika, men det här hade debatten i riksdagen så varit som det här samtalet.
Ja, men debatten med när man skulle acceptera att homosexuella par kan adoptera barn, den påminner också om den här diskussionen. Att man
väldigt
målar upp liksom en massa fasansfulla scenarier och hur förfärligt saker kommer att bli. Och,
jag tror att du glömmer där att här ingår också uppfattningen eller frågan om vad som är en kvinna och inte.
Och en man.
Jag trodde att vi var färdiga med den. Ja. Att människor är människor. Och att det finns, visst, det finns biologiska kön, men det är ju liksom en fråga som man inte kan diskutera vad man föds för biologiskt kön, utom i vissa enstaka fall. Men jag trodde vi var överens om att vi har jämställdhet i det här samhället och att det är individerna som är viktiga och inte vilket kön de har eller identifierar sig som. Men det var vi inte tydligen alls färdiga med.
Vi ska hinna med.
Jag fattar ingenting.
Du fattar inte alltså,
nej, jag fattar inte vad, Maria, jag känner dig mycket väl. Du är en klok och sansad person. Jag förstår inte vad det är du säger. Alltså, vad menar du?
Jag menar att jag trodde att vi hade liksom rätt ut det här med att vilket kön som man föds med, det är inte en jätteviktig fråga som vi behöver liksom tvinga in folk i ett visst fack för att vi har bestämt att de ska liksom tillhöra en viss modell på grund av att de har fötts med ett visst kön. Och är det då någon som känner sig att nej, men det där könet som jag föddes med, det passar inte mig, då behöver inte det heller då vara en jättestor sak.
Nej,
om de vill ändra på det.
Har ju,
ska vi sluta här, alltså, nu innan det blir dålig stämning?
Precis, nu kommer Staffan att klippa bort det här ändå.
Jag hade en av anledningarna till att ha distinktionen.
Men jag tror så här...
Förlåt mig, jag är lite ursynk. Jag kan uppenbarligen inte riktigt ta mig in i samtalet här. Jag hamnar i någon slags snedrytm. Jag ville bara tillägga detta. Alltså, en av anledningarna till att man har den här könsidentifikationen, att staten håller sig med den informationen. Dels var det att man ville samla statistik, men det är också en fråga om vård. För att om man hamnar i en olycka så behöver män och kvinnor ofta olika doser av till exempel så här smärtstillande preparat och grejer. Det är helt enkelt viktigt att veta vad det är för kön på en person när det är biologisk behandling som ska till. Så att det är ju inte helt och hållet bara vad man känner sig som. Alltså, din kropp är som en biologisk maskin, den är konstruerad på något sätt och det har vissa reella, konkreta implikationer vad det gäller dosering till exempel av medicin.
Absolut.
Hörrni, lite grann om ett utspel från Socialdemokraterna som kom i torsdags. Det handlar om det som partiet kallar för marknadsskolan.
Det pågår alltså en okontrollerad expansion av vinstdrivande skolor i Sverige och skolkoncernerna är drivande i detta.
vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Och det som vi presenterar idag, det är ett steg på vägen, nämligen en nödbroms. Vi vill att staten ska dra i nödbromsen och införa ett etableringsstopp för vinstdrivande friskolor. Och det är ju för att stoppa den här expansionen, övertagandet av skolkoncerner på skolmarknaden.
Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, och före henne utbildningspolitiska talespersonen Åsa Westlund. Egentligen vill man alltså partiet ha vinstförbud på skolområdet, men i väntan på det vill man ha ett etableringsstopp. Inga nya vinstdrivande skolor. Det ska inte gå att expandera de här koncernerna ännu mer. De har ökat. Det finns nu 45 skolkoncerner i Sverige. De driver 650 skolor. De 7 största gjorde förra året 2 miljarder kronor i vinst, säger Socialdemokraterna. Det är ett läckage av resurser, menar de. Jag känner på mig att Daniel här är rätt övertygad om att de är på rätt spår, så jag börjar med att fråga Maria. Är de på rätt spår här?
Jag tänker bara så här, men gud vad skönt att de ändå har en åsikt om någonting. Sen tycker inte jag kanske att just den där åsikten är jätteattraktiv, men det är ändå skönt.
Du gillar friskolor, har jag
gillar friskolor.
Förstått i många år.
Alltså jag tycker att friskolorna har tillfört mycket till det svenska skolsystemet. När det gäller både pedagogik och när det gäller fokuset på eleverna och att man använder sig av olika typer av undervisningsformer. Men ja,
de har blivit så mäktiga.
Jag tror också de har skapat bättre arbetsmiljö för lärarna i många fall.
Kommunerna är maktlösa mot de här koncernerna de får hjälp av högerstyrda kommuner att etablera sig. Och det är en expansion som enligt Socialdemokraterna är okontrollerbar.
Ja, det är
okontrollerad.
Det är den ju inte riktigt. Men jag tycker att det finns ett litet problem här med Socialdemokraterna, därför att de försöker ju nu också genomföra det här lite sådär under ytan, så att säga, på kommunal nivå, med att försöka stoppa etableringar som egentligen faktiskt kanske behövs och skulle vara bra komplement till.
Ingen nödbroms vill du ha. Vad säger Henrik i sydligaste Skåne?
Ja, alltså det är nog rätt fråga att välja för Socialdemokraterna att hoppa på. Alltså det här, det är ju liksom ren vänsterpopulism man ägnar sig åt. Att man hoppar på och gör en syndabock av en driftsform där liksom, jag är den första att säga att det finns säkerligen dåliga friskolor och det finns dåliga kommunala skolor. Jag tror helt enkelt att driftsformen är jätte betydelsefull. Och däremot så tror jag att det är väldigt bra att det har skjutits till kapital från det privata till att driva skolor, för att vi behöver fler skolor och vi behöver fler lärare. Men att Socialdemokraterna, de har ju bespetsat sig på att man ska liksom fördärva för de privata skolorna som är väldigt populära. Och detta gör man ju då återkommande. Jag menar, senast i valrörelsen så stod det Magdalena Andersson så här och hävde ur sig då att pengar som skulle gå till radergummin för våra barn går nu till liksom riskkapitalister, sexklubbsbesök i Thailand. Liksom. Och det där blir ju kraftfullt. Liksom,
är om man du riktar det, sig Henrik? Till. Är det du företräder?
Det där är ju effektiv retorik om man riktar in sig till underutbildade människor liksom, med populistiska förtecken. Det här upprepas ju sen då i den nya omvärldsanalysen liksom, där man då igen kommer tillbaka till om och om igen. Det är ju marknadsskolan, och det är ett marknadsmisslyckande etc. som man kommer tillbaka till.
Är det inte ett marknadsmisslyckande?
Nej, det är inte ett marknadsmisslyckande överhuvudtaget. Alltså, det är massor av de här skolorna som fungerar alldeles utmärkt.
Och folk söker
liksom, föräldrarna ställer sig. Ja, det är jättelånga köer. Alla vill ju ha det här. Jag menar, hela medelklassen håller ju... Hela den svenska medelklassen försöker ju i desperation fly från konsekvenserna av det här knasiga demografiexperimentet som man ägnade liksom hela liksom, ett decennium åt. Och därför försöker man leta upp skolor där det fortfarande finns någon grundläggande ordning i. Och flera
men,
av dem är ju
men enligt Socialdemokraterna så har den här skolutvecklingen lett till alltså läckage av skolans resurser. Skolpeng används till vinstuttag istället för undervisning. Kommunernas planering slås sönder. Det är lägre bemanning och lägre utbildad personal i vinstdrivande skolor. Skolägare betygsfifflar. Det är sämre insyn. Elever drabbas av hastiga
nedläggningar. Ja, men finns det problem så kan
det är ökad segregation. Det är radikalisering. Skolor stängs. Det, Daniel, ungefär så beskrivs krisläget. Nej, av ditt parti.
Jag håller med om exakt varje ord. Jag tycker det här är oerhört efterlängtat. Jag har ju drivit det här i 15 år. På Katalys har vi drivit det i snart 12 år.
Du har lobbat för det här helt enkelt.
Första saken vi gick ut med var att vi ville att Socialdemokraterna skulle vara motståndare till vinst i välfärden. Och jag måste faktiskt säga att när jag hörde det här att man nu vill ha ett vinstförbud, då måste jag säga att det är ju faktiskt, tror jag, till och med en skärpning ordentligt av Socialdemokraternas kongresslinje. Det här är verkligen en skärpning. Jag tror det här är väldigt bra för Socialdemokraterna. Jag tror det är bra för Sverige att få den här debatten. Men jag vill liksom verkligen säga till Henrik att jag var i en debatt på Uppsala universitet för några dagar sedan med PM Nilsson, och jag sa det till honom att jag tycker det är ganska häpnadsväckande. Vi har enormt många problem. Handelshögskolans rektor inför liksom kontrollsystem. Han kan inte lita på betygen från gymnasiet för det är sån otrolig betygsinflation. Och den största delen av detta kommer från då privat eller friskolor, vinstgivande friskolor som helt enkelt säljer betyg. De har genomgående lägre lärartäthet, de har sämre utbildad personal och de har lägre löner till de här lärarna. Hur fan kan det bli bättre? Det blir inte bättre. Och det som är grejen är, jag tror att du har en poäng, Henrik, i detta, att för många människor så har, när samhället liksom faller ihop och man känner då att kan man sätta sitt barn i en skola där det finns mindre sociala problem, så gör man det. Och då blir det som de här friskolorna med de kösystem man har som är ganska segregerande, det blir ett sätt att göra det på. Och min kommentar till PM Nilsson då på Timbro var att mitt problem med högersidan här är att man aldrig en enda gång har kommit med ett konkret förslag på hur man ska komma till rätta med de här problemen. Alltså 2011 kom den här SNS-rapporten när direktörerna stormade upp och avsatte hela liksom forskargruppen där i princip för att de helt enkelt inte gillade slutsatsen, att man kom fram till att man kunde inte se att privatiseringen hade lett till alla de här goda sakerna. Och här, vad vill borgerligheten göra åt problemen?
Det är inte den stora frågan man ska ställa sig, att om nu Socialdemokraterna har varit så fruktansvärt starka motståndare mot det här, så är det ju ändå så att det här infördes på 90-talet. Socialdemokraterna har suttit vid regeringsmakten ganska många gånger sedan dess.
Tyvärr då med Miljöpartiet.
Ja, med Miljöpartiet. Men man kan nog inte skylla på ett 5%-parti. Att jo, man inte överhuvudtaget har tagit upp frågan till diskussion.
Sista, men de sista 8 åren har man gjort det.
Ja, nu, hörrni, då tror jag nog att man hade vågat prata om det.
Tyckt samma sak ungefär.
Det tror jag också.
Om vi lyfter blicken lite grann här på slutet. För en vecka sedan så höll Magdalena Andersson ett linjetal för att staka ut sitt partis politik för kommande 10, 15, 20 år. Hon ville då göra upp med marknadskaoset. Det var en ny riktning för Sverige. Och ett genomgående tema var det här att rensa upp efter ett antal marknadsmisslyckanden. Så då är det väl på det här området, kan man gissa, som ledande socialdemokrater kommer att angripa regeringen Kristersson fram till valet istället för att tala om brott, kriminalitet och migration.
Ja, men alla Sveriges problem är ju inte brott, kriminalitet och migration. De problemen eller de saker som hänger ihop med till exempel kriminaliteten som vi har pratat om kopplat till det här dådet i Skärholmen.
Men hon hoppade ju över det i sitt linjetal.
I det här talet talade hon inte om det. Hon har pratat väldigt mycket om det tidigare. Man kan inte anklaga Socialdemokraterna för att inte prata om kriminalitet och migration. Jag tycker man har pratat väldigt mycket om migration och kriminalitet de sista åren. Kanske för mycket. Jag tror att det är sunt att svensk politik återgår till att också handla om liksom ekonomisk fördelning, statens roll, privata företags roll, höger-vänster-konflikt. Vi kan inte, till slut sitter vi i de här transfrågorna, könslagen, alltså, och så blir det nästan inbördeskrig för att liksom det politiska systemet kokar över liksom för att 400 personer ska ändra en siffra i sitt personnummer, medan liksom 20-30%, nej men tusentals elever får inte en bra utbildning i den svenska skolan. Vi har problem både i kommunala skolor och i privata skolor. Och den här vinsten, jag vill bara säga de här 2 miljarderna, det är alltså högt räknat är det 2000 kvalificerade lärarlöner för helår som man kan betala med det. Tänk om man i Sveriges utsatta skolor oavsett driftsform, skulle kunna putta in 2000 kompetenta lärare som kunde lära eleverna det de behöver lära sig. Det är det den här läckaget leder till, att vi får mindre utbildning och mer utdelningar.
Det har ju
men, hör du, Daniel, alltså den här frågan är ju faktiskt i viss mån kopplad till migrationsfrågan, hur man tittar på det. Jag menar, Gabriel Hellel Sahlgren, han gjorde ju en undersökning som kom för, jag tror det är 2 år sedan nu, liksom, där de gjorde då, där de rensade liksom, för invandringens konsekvenser. Ja, och då hamnar ju de svenska skolorna i topp i Europa, ungefär där vi ska vara. Det här säger jag inte för att jag vill säga att invandrarungarna är så dåliga i skolan, utan det är ju ett konstaterande vi måste ha med oss, att det kanske inte är fullt så mycket att alla våra skolor plötsligt har blivit jättedåliga, utan att vi står inför en ny utmaning. Det är liksom, också, man måste konstatera det och se hur man kan liksom adressera deras, möta deras behov på ett bättre sätt.
Ja, men det är också så att många av de här friskolekoncernerna har investerat väldigt stora pengar i skolan också. Mm. Och sen så är det ju också en fråga som man behöver ställa sig då, hur det rent praktiskt ska gå till. Man ska avskaffa alla de här skolorna och ta tillbaka dem då i någon form av offentlig regi. Det kan ju vara ganska svårt. Men sen undrar jag, gäller det också då vården? Det har ju tillfört vården väldigt mycket, att man har haft privata aktörer som har gjort det.
Men du, Maria, att, skolan just, finns det ingen poäng i Socialdemokraternas tal om att det är ett marknadskaos på skolområdet?
Ja, men det är klart att det finns en massa poänger i vissa delar av kritiken. Inte minst betygsinflation är ju ett helt uppenbart problem. Och jag tycker också det här med att man kan sätta sina barn i kö från att de föds ungefär till skolorna är ju också ett jättestort problem, för det minskar ju både människors valfrihet, men det minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Men själva grunden till problemet är ju att vi tidigare hade ett system där människor sattes i skola utifrån var de bodde enbart. Det var bara var man bodde som hade betydelse. Ville man då byta skola till en annan skola, då var man tvungen att ha råd att köpa en bostad i det området. Så hade man ingen sån chans.
Så det kommer inte bli lätt för ditt parti, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, om det ska, man ska försöka hitta...
Jag är ju inte överens med mitt parti riktigt i de här frågorna längre. De har flyttat sig bort från mig. Jag tycker samma sak. Jag är konsekvent.
Är det bara du som...
De är flexibla.
De liksom 80% eller 70% eller 68% av svenska folket har ju lyssnat på min liksom barnflöjt jag har spelat. Och liksom, det är så att i 15 års tid har 70% av svenska folket varit emot fritt vinstuttag i skolan. Inget land i världen har härmat vårt skolsystem. Det är ju, och vi har,
men jag kan säga dig, Daniel, hur vi kommer att bemöta det här. Liksom, om vi nu, ska vi hålla på i nästa valrörelse och bråka om det här? Så ja, jag tror det är smart av Socialdemokraterna att välja det här. För att skylla på marknaden, att göra liksom en syndabock av vinst i välfärden, det kommer nog att vara effektivt, retoriskt effektivt. Men det högern kommer att göra liksom, i det här bemötandet, det är också en stark kommunikation. Det vänstern vill göra, det är att de vill ta ifrån er möjligheten att välja för era barns bästa. Och det är där migrationsfrågan kommer in igen. För det finns ett starkt mandat där att folk vill kunna välja, de vill försöka fly undan det demografiska kaoset. Och om man andas att man tar ifrån dem det, då tror jag det här kan bli, det kan välta den frågan i valet.
Och därför så... Jag ska inte säga någonting i detalj, men vi jobbar väldigt mycket på att lösa den lilla knuten för att ta bort det argumentet. Hur tar man bort vinsten utan att ta bort de här skolorna, valfriheten, de kvaliteter som finns? Mm. Kan man ha engelska skolor utan Barbara och hennes vinst? Går det? Kan vi leva utan miljarder till Barbara, men vi kan kanske ha engelska skolor?
Och vilket svar kommer du...
Det här är ju ändå amazing. Det här är ju verkligen liksom, här har vi en klassisk så här, liksom planekonomisk retorik. Så här, kan vi behålla...
Ni kan packa
liksom,
väskorna.
Kan vi skapa ett Tesla utan Elon Musk?
Tesla skapat.
Apple utan Steve Jobs.
Marknaden löser ju Tesla, så att säga.
Nej, men jag tror att det är jättesmart att Socialdemokraterna att välja det här. Det kommer vara jobbigt. Det kommer vara kul, för att det kommer bli en ganska ideologisk debatt, och den kommer också ta oss, den kommer vara jobbigt för mig dock, för att jag gillar när den ideologiska debatten handlar om mera det gröna mot det bruna spektrat, och tycker att den här gamla höger-vänster-debatten är ganska tråkig, plus att jag tycker att Miljöpartiet ganska ofta hamnar lite för mycket åt vänster för min smak i de frågorna, men jag får väl ta det, för det kan ju bli kul i alla fall att sossarna för en gångs skull ska ha en ordentlig åsikt om någonting.
Jag tycker vi ska ha en folkomröstning om det här är en så här, jag skulle verkligen vilja vara kampanjgeneral för att liksom stoppa vinsterna i välfärden. Valdagen 2026, vad är det, 13 september, folkomröstning.
Oj vad ni var snacksaliga idag. Nu ska vi se vad ni säger om veckans person och veckans ord och hur pass koncisa ni kommer vara när att ni framträder detta. Henrik, du kan ju börja för en gångs skull. Mm-hmm. Du brukar komma sist nämligen med någon slags teknologisk high-tech, något rymdmonsteraktigt förutsägelse. Brukar du ha? Vad har du idag? Mm.
Nej, men idag har jag faktiskt någonting som är i allra högsta grad personligt. Och för mig så är veckans person hela det teamet som har jobbat pro bono tillsammans med mig för att göra en serie inspelningar av ett intervjuprogram. Och det känns så himla fint att bara se hur människor ställer upp och drar som ett team för att de tror på en grej. Så att jag nämner ingen, jag glömmer ingen, men jag får en så varm känsla i bröstet av att det finns människor som är beredda att ställa upp, hugga i och jobba stenhårt för grejer som de själva tror på och gör det för själva saken. Så veckans person, det är människor som är vad man inom judendomen kallar ein Mensch.
Okay. Veckans person är alltså 100% av de som du jobbar med.
Ja, precis.
I alla fall de som ställer upp gratis. Okej, okay, Maria.
Ja, man ska ju alltid ha något politiskt klatschigt här, men jag lyckas sällan med det. Jag tänkte ju liksom på Taylor Swift som har släppt ett nytt album och nu kommer dominera världen och alla listor. Plus att hon ju ska lösa alla ekonomiska problem och skapa tillväxt i alla länder och hon har konserter och sådär.
Ja, hon ska ju till Skandinavien har jag hört talas om, ja, vilket hon inte har varit tidigare.
Exakt, och det ska rädda hela ekonomin. Och
är hon så här bra?
Nej, det tycker jag ju inte. Alltså hon är inte min favoritartist, men jag är ändå på något sätt lite så här, blir ändå lite glad över att hon finns och att hon är så populär. Jag vet inte varför, men det är kul.
Ja, okej, nu kommer du ut som halv Swift idag då, Maria.
Ja. Jag är ju K-pop-fantast, as you know.
Jaha.
Min siffra är seriös, till skillnad från de här lättingarna här bredvid mig. Klimatsiffran. I mitten av detta århundrade, alltså om ungefär 25 år, beräknar man då från ett tyst Potsdam-institutet att vi helt enkelt kommer lägga 38 000 miljarder dollar varje år på, så att säga, konsekvenserna av klimatförändringar. Att 19% av våra globala inkomster kommer gå förstöras, eroderas bort av klimatförändringar. Och att det helt enkelt är så att den här tanken vi har att vi inte har råd att göra tillräckligt mot klimatkrisen verkar bli väldigt dyrt.
Det sa Nicola Stern redan 2005-2006 någon gång.
Tack så mycket för det. Då gick vi mål med hjälp av Daniel Suhonen, Henrik Jönsson och Maria Wetterstrand. Sista ordet från er, vilket blir det?
Solen, var är du?
Trevlig helg.
Jag ser fram emot den här våren också.
Tack ska ni ha, och något om vad vi mer har i kvartal från den här veckan att erbjuda. Ni kan till exempel läsa vad statsvetaren Isris Ahmedi har skrivit om Irans militära kapacitet och strategiska ambitioner efter attackerna mot Israel. Det kom ju ett svar från Israel också i morse. Hur stor är risken för ett upptrappat krig i Mellanöstern? Det görs ett försök till svar på den frågan där. Jörgen Wittfeldt skriver om de personer som såg en oroande utveckling komma långt före de som har makt och inflytande och som därför ofta hånades och stängdes ute. Är det dags att börja lyssna på alarmisterna? Mellan dig och mig, Anna-Karin Wyndhams brevlåda i kvartal. Hur kan jag förstå varför min mamma predikade jantelagen för mig och inte ville att jag skulle lyckas i livet, undrar Emma den här veckan. Och får svar av Anna-Karin. Opinionen just nu, både text och podd, vi ser en fortsatt tydlig ljusning i samhällsklimatet, men var står vi svenskar ideologiskt? Henrik Höjer möter i podden både Demoskops vd Karin Nelson och opinionschefen Johan Martinsson. Fredagsintervjun är med migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Litar hon på att EUs nya migrationspakt kan förhindra en ny flyktingkris? Och vad säger hon om den nya könslagen? Ja, det var väl allt. Nu gör vi några åkarbrasor och hoppas på att körsbärsträden inte har gett upp utan slår ut vilken dag som helst. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Staffan Dopping och jag önskar er bästa möjliga helg.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.